Hej! Du har väl inte missat att vår podd Vad med Emil, Victor och Joel från I Som Du Cool ligger ute nu på Podplay. Där ställer vi från I Som Du Cool varandra mot väggen med svåra frågeställningar och problem, stora som små. Som vad hade du gjort om du kom in en vild häst här just nu och gick berserk? Så lyssna på vår podd Vad med Emil, Victor och Joel från I Just Want Be Cool i Podplay-appen.
Radio Play.
Hallå, vad snabbt vi körde igång.
Ja, nu fan, nu river vi av. Nu river vi av den här biten.
Du har aldrig haft mer bråttom ifrån mig någonsin.
Men
jag hann inte ens hälla upp vatten. Jag hann knappt kommit från toaletten innan vi började podda.
Men det var att jag, kommer du ihåg innan du frågade mig om jag vill ha någonting att äta?
Du är hungrig, ja. Du ångrat det.
Jag är verkligen.
Varför sa du inte det?
Rakt av hungrig.
Du kan få en smörgås.
Men jag ska laga min när jag kommer hem sen. Mm.
Vad ska ni äta?
Jag vet inte riktigt. Någon slags halloumi-sallad tror jag. Gott. Inte så skoj. Du, vad blir det för dig med det?
Vi ska äta fish tacos.
Okej, jag ångrar mig. Jag stannar kvar.
Gör det. Det är Oskar har skickat en shopping. Oskar spelar paddel. Så han ska förhandla tänkte jag.
Förra helgen spelar han tennis.
Ja.
Han är verkligen inne på de här racketsporterna.
Han är faktiskt ganska duktig.
Du vet vad, ingenting har förvånat mig mindre.
Vi hade ju en tennislektion när han var min lärare i somras.
Blir du störd eller kåt?
någon konstig kombo.
Vi lärde oss förra veckan att du tycker att tennis är den sexigaste sporten att hålla på.
Jag hade ju inte stora bröst och hette Jennifer.
Jo, det har du visst.
Tack.
Och din själ
heter Jennifer.
Men det var inte Jennifer.
Vad var det då?
Melissa. Nej. Men typ. Något med två S.
Var det det? Cassandra kanske.
Cassandra känns det. Det här är mord mot mord.
Välkomna.
Vi har en jubilar med oss.
Det har vi.
Men sen så, när du sa det så tänkte jag så här. Men vad är en jubilar?
Jag trodde jubilar bara var att man fyllde år.
Jag tänkte det typ. Alltså att
man fyllde jämst.
Men jag vet inte varför det skulle...
Jag tror att det är en födelsedagsperson.
Men i alla födelsedagar är det jubileum liksom.
Kan man väl säga.
Alltså, alla dina är ju.
Förstår inte vad du menar. Molly fyller...
14.
14 människoår, vilket är 105 hundår.
Men de måste ha gjort något fel i beräkningen.
Det första året är 14 år.
Nej, men det är för många år.
Och sen är alla andra år 7 år.
Okej, och vem är det som har beslutat det här? International Dog Jubilar Society.
Ja.
Ja, men bra. Men vi säger ju väldigt mycket grattis. Hon grattis! Har ny frisyr.
Hon är så fin.
Hon är väldigt, väldigt tjusig. Hon har fått
bacon igår.
Och knäckebröd idag. Mm. Så hon är ju over the moon.
Vi hade ju en lång, hon får ju egentligen inte människomat, men hon har slutat. Hon är på en food strike.
Men rimligt ändå när man är 105. Jag ska vet. Man ändå
det kan
välja
man ju
lite grann.
Men knäckebröd gillar hon. Det känns inte så,
det så
farligt
jävla.
Det är säkert någon som kommer deppigt. Säga att det är farligt för hundar.
Jo, men det är också deppigt att det är typ så bara, idag ska Molly få fira. Här har du ett fall i rågrut. Men Molly, vad som gör dig glad gör mig glad.
Mm.
Hur är det med dig, Anna?
Det är bra. Hur är det med dig?
Du och Ayla har köpt en soffa.
Vi har köpt en soffa.
Det har varit en process.
Det har varit en minst sagt en process. Men vi är väldigt glada.
Ja, bra.
Nu.
Jag är väldigt glad för er skull.
Ja. Det var också väldigt intressant hur det gick till. För det var sånt spontant köp. Alltså det gick så fort.
Ni bara såg den.
Ja, här och så har vi köpte vi den. Och så hostade vi upp alla de där pengarna som den kostade. Alldeles för dyr soffa.
Ja.
Det är så dyrt att köpa möbler.
Men just soffor känns ju extremt. Mm. Extremt.
Men den är jättefin.
Ja. Den såg väldigt fin ut.
Den är jättefin.
Och nu slipper ni diskutera vad ni ska ha för soffa mer.
Men nu kommer alla andra möbler.
Just det. Just det. Det var inte bara en ni skulle köpa. Ah, ja, det ger sig.
Men det gick ju.
Apropå, ja, det är så bra. Apropå möbler så var jag tvungen att homestyla mitt hem
idag. Ja, men jag vet. Jag är så nyfiken på hur det gick. Jag frågade ju när du kom. Ja. Men du ville berätta för mig och lyssnarna tillsammans.
Exakt. Nej, men för att vi äger inte vår lägenhet, men den hyrs, vi hyr i andra hand, och nu ska den säljas av han som äger den. Men han bor inte här, så jag håller på med det där. Mm. Och idag gick jag in med inställningen som var så här: idag ska jag göra lagom. För jag får ju sån prestationsångest.
Men alltså, jag tänkte så mycket på det. För det är så sjukt att du behöver rodda med det där. För Oscar sålde ju sin lägenhet när han hade den uthyrd. Ah. Men han bad ju inte henne göra någonting.
Men han bor ju inte heller här.
Nej, jag vet.
Men ändå.
Jag vet, men vi
får ju en soffa i betalning. Mm. Så det är soft. Ah. Men han, det är ju å andra sidan bara bra för honom.
Jag tänkte precis säga det.
Han vill väl bila med en soffa.
Exakt.
I'm fucked. Nej, men då hade han inne någon sån stylist som var inne och stattade dit olika... Alltså han, de enda sakerna som fick vara kvar var ju saker vi hade fått i present. Mm. Allt som var våra tunga bort. Men idag då, som var mitt uppdrag inför visningen, att få det att se likadant ut. Ja. Och vet du vad det kändes som?
Det är skitsvårt.
Det kändes som, kommer du ihåg i gamla Fab Five, på slutet av varje program, när de filmade deltagarna, när de typ så skulle styla sig själva och fixa. Och så satte typ så fem män och roastade skiten ur dem för att de typ glömde sig på sin moisturizer.
Men de gör ju typ det lite fortfarande.
Ja, fast nu är det inte lika uppenbart att det är så här är din uppgift, du ska laga den här saken, du ska välja de här kläderna.
Nej, det är sant.
Så gjorde de alltid något fel och så är det typ att de bara, oh god, honey, no! Så kändes det. Det kändes som att den stylisten satt och kollade på mig när jag typ bäddade sängen.
Jag vill typ se bilder hur det såg ut.
Har jag inte visat det?
Nej.
Okej, men det ska jag visa. Eller vill du visa hur det såg ut när jag gjorde det?
Nej, det kan vara den här stylisten också. Det är alltid så intressant tycker jag när man får se ett hem när det har blivit stylat av en mäklare.
Alltså det är ju väldigt nedtonat. Det är liksom inte, han har inte gjort så himla mycket. Nej. Det är inte det att han har hällt lime överallt. Men jag gjorde en liten installation med lökar idag.
Fint. Det skulle jag gärna se bild på.
Ja, men det kan visa dig. För han hade gjort så med, du vet, sallad och typ grejer. Men jag orkar inte gå och handla det.
Nej.
Och jag ska också berätta. Jag har också använt upp stylistens olivolja.
Så jag måste, med rätta.
Så jag måste kanske ersätta den.
Men vad skulle jag säga? När Oscar sålde sin, då tömde de ju hela lägenheten på hans grejer och in med helt och hållet andra möbler.
Men det är förstört.
Alltså det är så jävla vrickat.
Ja, men också för att jag fattar, man vill typ inte att det ska vara för personligt, för att då har man svårt att tänka hur kommer det se ut här.
Fast den här stylisten hade så här lagt fram ett par läsglasögon, du vet, lite nonchalant på ett nattduksbord och sånt där.
Nej,
men det var jättefint. Alltså,
men det blir
väldigt weird allting.
Ja, plus att det blir också konstigt när alla lägenheter ser identiska ut på hela typ Hemnet. Jag vet inte, det är ju... Ja, men det var bara väldigt tydligt att, som sagt, att de enda sakerna som fick vara kvar framme var sånt som vi har fått i present. För att när man ger någon någonting i present så är inte det typ så personligt.
Nej.
Alltså du vet, om jag ska köpa en ljusstake till dig så kommer inte den vara helt sjuk. Eller?
Inte om du köper den, men om Marcus köper den.
För att han kan inte köpa något som inte är. Nej, men det var bara verkligen det som var min känsla. Att jag var en person i gamla Fab Five som blev roastad av fem homosexuella män på distans. Så kändes det. Medan jag klättrade runt i liksom,
stressigt. Men för, det är just det att det ska se likadant ut på bilderna som stressar. För det höll vi på där med Oscars lägenhet också. Och så här, titta på bilden.
Ja.
Okej, det ser likt ut. Och sen ser det ändå inte riktigt likt ut.
Nej, men det är ju också grejen med bilder, va? Man kan ju manipulera.
Det kan man. Undrar om det kommer många människor. Nu är det inte lika spännande som det inte är er lägenhet.
Nej.
Men jag undrar ändå om det kommer mycket folk.
Alltså det hade inte varit jättemycket engagemang.
Okej.
Men jag vet,
ja. Är det visning imorgon också?
Ja. Så nu har ju han våra nycklar. Jag var tvungen att gömma våra nycklar. Ja, du fattar.
Men
tråkigt samtal. Men jag tycker att det är...
Och så flyttar ni till er nya lägenhet om typ 2 veckor. Det ska bli så kul.
Det ska bli väldigt kul, men också...
Läskigt.
Och stressigt. Puh. Och sen flyttar ni kortare efter. Och vet du, ni flyttar den 21. Och samma dag. För det kommer jag på att det har vi inte sagt.
Ska vi säga.
Vi ska ju fan livepodda.
Mm. I Stockholm.
På poddfest. På Fotografiska i Stockholm. Den 21 februari. Nej, mars.
Det ska bli så kul. Och det får man ju köpa biljetter till genom, alltså på Fotografiskas hemsida, va?
Ja, man kan nog googla man på Fotografiska poddfest 2020 så borde det komma upp.
Och vi får återkomma med vårt tidslott.
Exakt, för det som är med poddfest är att det är svinmånga poddar som kör.
Det verkar
kör.
Så härligt tycker jag.
Ja, jag har varit där typ ett par gånger, det brukar vara asmysigt verkligen.
Vad härligt. Det är lite dåligt timing för mig, för det är samma dag som jag flyttar.
Det är verkligen värdelöst timing.
Men jag kommer vara där.
Ja.
Det kommer jag.
Via Skype.
Via Skype, ja.
Medan du så gormar till Oskar att han ska bära någonting.
Verkligen. Ja. Nej, men det ska bli superspännande. Så där, då hoppas vi att alla som har vägarna förbi.
Ja, snälla kom och kolla på oss. För de har ju nämligen gett oss en jättestor sal. Vi blev, först hade vi en lite mindre sal som kändes lite mer chill. Men nu är de här, vi tänker att ni får den största. Så då behöver vi att ni kommer och kollar.
Verkligen.
För att det är jättepinsamt att ni bara folk sitter som Mark Levengood-fans.
Ja, och ta med
någon. Jag tänker att han ska dyka upp.
Ska men, han podda?
Nej, det vet du varför jag tänker att det är så. För att sist jag var på poddfest så var han med gäst i en podd som jag såg i den salen som jag tror att det är. Det var därför.
Okay,
det förklarar det hela.
Och Fotografiska, jag antar att museet har öppet, ja, som vanligt också. Så man kan ju göra någon slags kombo.
Exakt, så köper man biljetter så kan man gå på Fotografiska. Mm. Vilket alltid är svinnice. Så
det är väldigt
snälla
det. Och de har
mars.
Väldigt god mat där också.
Ja.
Allt bra.
Så många vinster. Och sen kommer vi alla gå hem till Emma. Emma kallar det för nu. Så kommer vi alla gå hem till Anna och hjälpa henne att packa upp sitt kök sen.
Det vore super.
Det ingår.
Det ska bli väldigt
roligt.
Det
ingår i biljetten. Bring your own folköl.
Verkligen. Jag kan bjuda på något.
Pizza.
Jag gör bål.
Du kommer göra en bål.
Det ska bli väldigt kul.
Det kommer bli väldigt kul.
Och,
vet du vad som gör mig lite orolig? Det är att folk som inte har valt att lyssna på oss ska lyssna på oss.
Jag vet.
Men ja, vi ska lägga upp en strategi
jag
för
vet.
Det
här. Men det tar vi sen.
Vi behöver er. Vi behöver er.
Ja.
Det var något annat jag tänkte som jag också skulle säga.
Mm. Vad tänkte du säga?
Vad vill du säga?
Jag tänkte berätta en grej. För våra lyssnare. Som du vet ju redan.
Som är det bästa som har hänt oss.
För i juni
jag börjar gråta.
Så kommer ju en liten poddbebis.
Det är så jävla mysigt. Gud, jag fick rysningar nu.
En egen mord mot mord bebis.
Ja.
Som
är din då.
Som är min. Min och Oscars. Och lite din.
Lite min också.
Så det känns ju...
För nu är du ju... Nu ser man ju
nu
det.
Har ju jag en kula på
för
min mage.
För du har ju varit gravid länge.
Så sjukt länge.
Du var ju gravid under hela vår livepodsturné.
Ja, det var så jobbigt.
Och du var så trött.
Jag mådde så dåligt
och
då.
Och mådde så illa.
Det var inte kul. Alltså det var jättekul, men det var jobbigt alltså.
Men jag, för det känns ju som att det var ett annat liv sen.
Det känns verkligen som ett annat liv sen.
Men nu
är det en
ser man ju
put här på magen.
Det är så jävla mysigt.
Och inte så litet put tycker
Nej,
jag.
Nej, alltså det är fan. Alltså, vet du vad jag ska säga? Du är fan gravid.
Så sjukt.
Man ser det.
Visst gör man det?
Ja,
man
gör verkligen det. Och du skickar ju bilder. Du visar ju också, jag visar också upp för Marcus. Kolla vad gravid Anna är.
Jag har ju längtat efter att det ska börja synas.
Ja, japp. Jag med.
Och nu gör det.
Ja,
det är så mysigt.
Jag har så önskningar kring din kropp.
Så ni som kommer på poddfest får också se en redig kula. För det är om en månad, så då har den vuxit ännu mer.
Så juni, typ till midsommar va?
Ja, lite innan. Förhoppningsvis då.
Ja, så du
beräknat.
Kan gå på snapsen på midsommar. Skoj.
Exakt. Jäklar vad jag ska
du gillar
snapsa.
Inte snaps.
Nej. Så det blir kul. Men en liten flicka.
Alltså. Min bästa vän och din dotter. Det känns jobbigt att jag...
Att jag blir utbytt.
Exakt, har bytt ut dig
det
mot
det känns
detta.
Lite jobbigt faktiskt.
Jag förstår det.
Framförallt sen när hon kommer liksom börja prata, liksom när ni kommer kunna umgås på riktigt.
När vi kommer börja podda.
Exakt. Men det känns väldigt kul.
Det är fan det bästa.
Så nu är det ute på riktigt.
Och mest spännande som har hänt. Och jag har längtat efter att du ska berätta för det. Men jag har inte velat pressa dig.
Nej.
För det hade känts väldigt, väldigt viktigt.
Tada!
Yay, baby!
Det var vår version av sån gender reveal med, eller du vet.
Just det, ni hör nu är alltså
en sån, när vi har skrivit på min mage och sånt där.
Vi ska typ så slå hål på en ballong med ett puder i.
Med blå eller rosa konfetti.
Vad kul hade det varit om du hade haft det för mig här. Off brand ändå.
Ja, lite.
Men är det en grej som folk gör i Sverige? Du som känner folk som har...
Det har ju börjat väldigt
mycket
med det. Jag vet ju till exempel, det är ju flera bloggare som har gjort det. Ballong eller pinjata.
Det tycker jag, vet vad, båda de två tycker jag är konstiga, som är så här, nu ska jag slå hål på någonting. Mm. Och nu här är va, alltså förstår
det
jag menar.
Det tycker jag var ganska kul.
An act of violence.
Ja, och jag tycker inte det, så jag hade inte gjort det själv, ska jag säga. No judgment. Men det som har varit lite kul med några av dem är att de själva inte har vetat vad det är.
Just det.
Så att det inte att de bara har berättat för andra, utan de liksom...
Vill du berätta om ditt eget gender reveal party?
det var ju lite taskigt faktiskt. Jag var i Oslo och så hade jag fått... så loggade jag in på den här sidan.
Där vilket också känns så odramatiskt, att man bara loggar in på en
sida. Jag vet, det är så tråkigt.
Och
så
vill man kvar, minst.
Så måste man trycka på en knapp så här, vill du veta barnets kön? Liksom, tryck ja. Och så jag vågade inte trycka på ja innan jag frågade Oscar. Så jag sa, men
du,
så här,
för du var ju inte med Oscar.
Nej, jag var själv i Oslo på jobbet.
På ett hotellrum typ.
Och jag satt ensam i ett konferensrum. och så sa han, okej, om du måste. Och då så tänkte jag, jag måste.
Hur lång tid gav det honom att svara?
Han svarade jättefort.
Ah, jo, men om han inte hade gjort det?
Jag hade inte gjort det utan. Jag lovar att jag inte hade gjort det utan. Jag hade fått för dåligt.
Lyssna, samvete. Lyssna, ska fortfarande på den här podden eller?
Tveksamt. och då fick jag reda på det. Och då skickade jag skärmdump till dig och Oscar typ samtidigt. jag blev jätteglad. Jag hade blivit jätteglad om det var en pojk också. Men det känns jättekul att jag är en flicka.
Ja, ah, så skönt.
Men Oscar var bara så här, jag visste väl att det var en tjej.
Okej, okay. Verkligen. Det är också svårt att bestrida.
Verkligen.
Så länge man inte har liksom on the record.
Fast han har sagt hela tiden att han tror att det är en tjej. Mm. Och jag har trott att det var en pojke. Men det är en flicka.
Jag är så glad att det är en flicka.
Ja, men det känns jättetryggt och bra.
Och ja, verkligen. Så.
Och vi ska lära
känner ju flera
vi
tjejer.
vi är tjejer själva och vi känner flera stycken och de är toppen.
De är toppen.
Och många av dem lyssnar på den här podden.
Yay!
Er känner vi inte, men vi gillar er. Ja.
Ah.
Det var det som jag tänkte säga.
Nu börjar jag gråta igen.
Kul.
Blir rörd. Hör det, Molly ligger i mitt knä och alltså typ, jag vet inte om det är en snark eller vad det är.
Hon snarkar.
Oh, för hon är nämligen vaken, hon snarkar ändå.
Jag tror att hon typ sover lite med öppna ögon.
Ja, men perfekt. Hoppas ditt barn kommer göra det med.
Ja, det var det från mig.
Tack för den här veckan.
Vi hörs.
Med Refunder får du pengar tillbaka när du handlar saker på nätet.
Så himla bra. Och som mord mot mordlyssnare, om du går in på refunder.se/mordmotmord och blir medlem där och gör ett köp inom 2 veckor, så får du dubbelt upp mycket pengar tillbaka. Exakt. Vid ditt första köp. Så ja. Du får dubbel återbäring.
Det är otroligt. Och de har liksom så här, Refunder har liksom deals med jättemånga affärer. Så att om du laddar ner Refunder-knappen, söker på någonting du vill köpa, kanske snygg sko, så kan du se var du kan liksom få tillbaka pengar på ditt köp.
Så bli medlem där, spara massa pengar, stötta vår podd och vi blir jätteglada.
Tack snälla, hej!
Hej.
Du-a-ba-ba-ba-du-ba-du-a-du-a-ba-ba-ba-du-ba-du.
Dagar kan passera fort som en våg på öppet hav.
Yeah, yeah, yeah.
På McDonalds koppla av. Jag kommer inte ihåg riktigt hur den går.
Alla kommer tro att det här var en reklamslott nu.
Det var det inte.
Gud, också, alla kommer tro att McDonalds reklamslott har gått ner i produktionskvalitet lite.
Jag önskar att jag hade fått sjunga in.
Jo, men.
I'm loving it.
Audition, kör nu.
Okej. Vid 11-snåret på söndagsmorgonen den 31 augusti 2003 hittades den 22 år gamla Katie Sepic halvt avklädd och mördad i en öken öster om Las Cruces i New Mexico av några som är ute för att typ träna prickskytte. Och den här öknen är en gammal typ dumpsite.
Jag gillar inte öken. Öknar.
Inte jag heller.
Inte förtjust i det.
Inte jag heller alls.
Nej,
kvällen innan så hade Katie varit med sin kille och några vänner på en fest i samma område för att fira Labor Day. Men hon har vid 3-tiden på natten bestämt sig för att lämna festen på egen hand utan varken någon kompis eller hennes pojkvän. Och någonstans mellan festen och hennes eget hem som bara låg några kvarter bort så har då alltså något fruktansvärt hänt. Och ingen har sett henne efter att hon lämnade festen. Så Katie var då 22 år gammal när hon blev mördad. Hon föddes den 26 december 1980 i Carlsbad i Eddy County i New Mexico.
Mm.
Hon beskrevs av sin familj och sina vänner som en så här härlig och glad person som alltid hade ett leende på läpparna. Och hon beskrivs, hon var tydligen så här superambitiös, du vet. Hon började så här jobba i familjeföretaget när hon var 13 år. Mm. Sen har hon så här arbetat sig själv genom sin utbildning. Typ. Hon har precis gjort färdigt sin undergraduate när hon blev mördad. Och hon liksom planerade att fortsätta läsa en master i antingen business eller marketing och media communications.
Mm.
Och hon brukade tydligen ofta säga wake up every day expecting something wonderful to happen. Som är typ motsats till vad jag brukar säga. Som undrar vad det är för skit som kommer hända idag varje morgon. Men okej, okay, hon är så superpositiv. Hon är så omtyckt, hon har mycket kompisar, hon är verkligen liksom så här, hon är söt, alltså du vet, hon är verkligen en så här, sån härlig tjej, du vet,
och typ
alla gillar.
Så på väg in i typ ett så här, en bra karriär och ett bra liv och liksom.
Exakt,
så,
precis, börja vuxenlivet och så. Hon har också så här, hon är jättetajt med sin, hon har ett syskon och hon är jättetajt med sina föräldrar och de har haft en så här härlig uppväxt liksom, så här, fin och bra relation. Allting är liksom helt så där.
Toppen.
Så hon har då bott i Carlsbad med sin familj och när hon bestämde sig för att plugga då så bestämde hon att hon ville flytta till Las Cruces som är en liten studentstad också i New Mexico. Och du vet, sån stad där alla kände alla och universitetet hade så här väldigt så närvaro i staden och det hette New Mexico State University.
Mm.
Och där kunde hon så här börja testa vuxenlivet i en stad som inte var hemma men som ändå var så trygg och ganska liten och sådär innan hon typ
flyttade vidare.
Hon älskade skolan och tyckte det var toppen liksom att så här få påbörja det här vuxenlivet och hon hade mycket kompisar som sagt och sådär. Och ganska snart så träffade hon också en pojkvän. En kille som heter Joe Stoltz. Och de blir super, super kära. Och hon är liksom övertygad om att så här, this is the one verkligen. Mm. Så när hon då tar sin undergraduate 2003 så, och då är han också klar, Joe, med sin utbildning. Då hon bestämmer sig för att hon vill fortsätta på New Mexico State University och läsa sin master där istället för att, typ att byta universitet eller göra någonting annat. Och Joe bestämmer sig för att flytta hem och börja arbeta på hans familjs företag.
Okay.
Så de får då
pendla
liksom, så en distansrelation. Men det verkar ändå vara bra fortfarande så. Men så när Labor Day kommer då, som jag typ inte riktigt vet vad det är för högtid. Jag kommer vet bara att i Never Been Kissed så säger de att man inte ska vara vitt efter Labor Day.
Ja, men det är någon sån grej. Jag vet inte varför det är vad det är heller.
Det
är någon sån Never Wear White After Labor Day. När på året är det?
Sommaren.
Får man inte ha vitt på sig?
Vänta nu, hittade jag på det där precis. Nej, augusti.
Då är det kanske att det då är sommaren över.
Ja, det kanske är något sånt, ja.
Men labor, är det ingen så liksom arbetardag?
Ja, men det känns ju som det.
Att det är liksom...
Ska jag göra en snabb...
Ja, vi kanske ska det. Så att eftersom ingen av oss vet, förutom att man inte ska ha vitt efter den, så kan vi ändå bättra på kunskapsdag.
Exakt. Den firas första måndagen i september. Helgdagen grundades i USA av Knights of Labor 1882. Bla, bla, bla. Ja, det är ju som arbetardagen, första maj.
Ja. Men det känns ju inte som att det är, första maj har ju ändå liksom politiska förtecken. Det känns inte som att, eller i alla fall inte det, man, det är mer bara så national holiday, känns det som.
Ja.
Eller att det blir,
men det står att den firas istället för den internationella arbetsdagen.
Första maj.
Ja. Mm. Okej. Okay.
Det kanske är massa demonstrationer och sånt, bara att man typ aldrig ser det.
Nej.
Mm.
Och så kanske det började som det och nu är det som du säger bara.
Exakt.
Men ja. De ska i alla fall fira det tillsammans med varandra och han då åker ner till Las Cruces och där ska de då gå på fest tillsammans med hennes polare. Och hon jobbar extra på en restaurang så att han väntar in henne på restaurangen och efter hon är klar med sitt skift så sticker de till den här festen.
Mm.
Och det är typ 60 andra personer där. Så halvstor fest.
Yeah.
Och som sagt, vid 3-tiden så lämnar hon festen. Och dagen efter, vid tvåtiden, så ringer Katies roommate till Katies mamma för att höra om hon har hört någonting från Katie. För varken rumskompisen eller Joe har hört någonting från henne eller vet vad hon tog vägen efter festen.
Och det är ingen av hennes kompisar som säger någonting om varför hon lämnade?
Inte då. Inte än. Ingen vet det. Men hon har lämnat utan sin handväska.
What?
Hon har dragit från festen bara.
Okej.
Okay. Så de vet ingenting.
Det tänker jag att man bara gör av två anledningar. Antingen för att man typ är mitt i ett bråk.
Eller superfullt.
Ja, exakt.
Hjärtat. Så att de blir såklart skitoroliga. Och liksom tänker också föräldrarna som är så här i en annan stad. Vet man bara. Så de gör en anmälan att hon är borta. Och ganska snart då kan hon kopplas ihop med den kroppen som hittades tidigare samma morgon. Polisen säger att det finns tecken på att hon har blivit utsatt för sexuella övergrepp och att hon, de säger från början att hon inte har blivit mördad av en pistol. Det ska senare visa att hon har blivit våldtagen, hon har blivit strypt och sen har förövaren också försökt tända eld på henne. Men som tur är har elden liksom inte funkat. Han har typ hällt, du vet, någonting som inte har antänt ordentligt. Så att den har inte gjort allt för mycket skada på Katies kropp. Men det ska dröja 3,5 år innan de får reda på vad som har hänt med henne.
Oj.
Och innan någon
grips.
Kan gripas och erkänna det här som har hänt. Så jag ska berätta lite vad som hände då,
ja,
under de här åren. När utredningen satte igång så intervjuade polisen liksom alla som var på festen. Det är fler än 100 personer. Och, ja, och det får sjukt mycket mediauppmärksamhet eftersom det är en liten stad och det är en studentstad. Det där som jag sa, alla känner alla och sånt där. Obduktionen visade som sagt att hon har blivit våldtagen och sen strypt. Hon har tydligen kämpat liksom verkligen för sitt liv. Hon har främmande DNA under fingernaglarna. De hittar på platsen där hon hittas, hittar man inga direkta spår. Det är liksom någon sån här hjulmärken efter en bil, men man kan inte koppla ihop det med någonting direkt och så där. Man kan se att han har kört lite så här. De hittar vid hennes hus hennes skor som är slängda typ så här, du vet, det är inte att de står prydligt utan de är liksom huller om bullerskor. Och man tycker sig också utmärka att det finns så här, i gruset typ på uppfarten, som att det är typ märken efter att någon har legat där.
Oh, men alltså, det är verkligen som att hon har kommit hela vägen till sitt hem.
Precis.
Och sen har någon tagit henne.
Hon har varit utanför sitt hus eller vid sitt hus.
Åh, gud, det är så jävla hemskt.
Mm.
Just där när det är liksom så här, om hon bara hade kommit lite längre. Alltså du vet, så hade man varit trygg. Liksom.
Gått 3 minuter tidigare typ. Eller du vet, vad som helst. Så hemskt.
Åh, fy fan.
Polisen får senare reda på, och det här dröjer typ ganska länge. Och man tycker ju att det hade kanske varit lämpligt att, att den här personen berättade det här lite tidigare. Men polisen får reda på att Joe, att Katie hade sett Joe kyssa en annan tjej den kvällen. Och det var antagligen därför hon typ bara har stormat ut.
Ja, liksom. Exakt.
Han säger då när han berättar det här, för han får kanske, jag vet inte varför han bestämmer sig för att berätta det till slut, men han gör det i alla fall.
Alltså det är inte kompisens, nej, det är ingen kompis som berättar, utan han berättar
det. Som jag förstår det så är det han som berättar det. Han berättar då att han har kysst en annan tjej. Hon har sett det, blivit arg, stormat därifrån. Han ska då ha åkt efter med bilen för att bara se att han kom hem, men han ser typ inte, eller vet, han går inte in i huset eller någonting, han bara åker med bilen fram och tillbaka.
Okay.
Vilket polisen tycker är weird såklart. Yeah. Han försöker också ringa Katies telefon fast han vet att, eller han har Katies handväska. Så han vet typ att så här, att hon inte har med sig sin telefon, för han har den själv, men han ringer, du vet, upprepade gånger så här.
Weird.
Så ja, Joe verkar ju liksom helt klart suspekt. Ja. Och alla börjar liksom bli typ ändå så här, alltså föräldrarna är typ så här, nej men han är en good guy och du vet så här, men sen så börjar de ändå vara så här, oh, men det är typ, han beter sig konstigt. För han vill heller inte låta polisen testa hans DNA eller ta DNA-test på honom.
Vilket
då blir det ju verkligen misstänkt.
Ja, för att man tänker ju att det också blir så här att om man bara vill hitta en lösning så vill man liksom bara så här, ta det här nu så ni kan avfärda mig och sen gå vidare med andra misstänkta.
Exakt.
Yeah.
Men det gör han inte. Så att samtidigt han då
han låter dem inte ta sitt
DNA.
Hans DNA.
Och så samtidigt som de säger, tänker så här, okej, hur ska vi försöka få tag i Joes DNA på något annat vis än att vi kanske bara typ så här, testar det, så börjar de också matcha DNA mot DNA-profiler som redan finns i systemet, mot folk som har begått liknande brott typ. Och till slut så får de tag i Joes DNA genom spermarester på Katies lakan som de har typ beslagtagit liksom, som
bevis. Hennes liksom, ah, jävlar vad sjukt.
För de har liksom haft sex där tidigare typ samma dag som hon försvann. Och det provet, det är liksom antagligen inte superbra det. Nej. Provet. Men det visar att det förmodligen inte är Joe.
Huh.
Så när de säger det till Joes advokat så är det typ att han bara, okej, ni får ta ett riktigt prov också. Och då kan han uteslutas helt och hållet. Det är inte hans DNA under naglarna liksom. Och anledning, alltså, ja, för att han beter sig jättesuspekt verkligen. Ja. Och anledningen till att han inte ville ge sitt DNA-prov var för att han hade ju då legat med henne samma dag. Så han var rädd att de typ skulle tro att det var han fast
just
det inte var han.
Just det, typ att de kanske hade hittat hans DNA
in i henne. Och
exakt, och då hade han, jag fattar.
Men alltså,
jag tycker det, ja. Men ja, om man är på väg att bli, man är rädd att man är på väg att bli dömd oskyldigt dömd för ett brott, så man vet, är man väl inte helt rationell heller säkert.
Jag tänkte säga det, jag tänker känns som att man handlar sjukt irrationellt typ vid såna tillfällen.
Ja.
Men det är i alla fall inte Joe.
Okej.
Okay. Så man fortsätter då liksom, man testar, vet man har lite olika leads som man går på så här, och hela tiden samtidigt så fortsätter man att testa då mot andra profiler.
Ja.
Men först i december, bara dagar innan Katies födelsedag, eller det som skulle vara Katies födelsedag, så får man en match.
December vilket år?
Förlåt, 2006. Tre år senare.
Mm.
Det är en person som har funnits, han har gripits första gången och liksom varit i systemet sedan 2004.
Mm.
Så för i november 2003 så åker den här mannen fast och döms till 9 års fängelse för aggravated burglary och intent to commit aggravated assault. För den här mannen då har brutit sig in hos en tjej och när han väl är in i lägenheten så har det visat sig att den här tjejen också har en roomies. Så han har blivit överraskad när han har försökt liksom överfalla den här tjejen och har då flyttat ifrån och har kunnat gripas efter det. Så 3 månader efter att Katie har mördats så grips han för ett sånt här brott. Men det som är dumt är att han grips och släpps mot borgen. Och då sticker han. Så typ han är på fri fot fram tills han kan gripas igen.
Så man har inte haft hans DNA innan?
Nej, exakt. Och då tar man hans DNA. Och det är typ i augusti 2006. Och sen då börjar liksom matcha. Så, här.
Ja.
Så i december, några dagar innan hennes födelsedag, så hittar man då en match med hennes DNA. De har ju då så här DNA-prover då som är lagrade. För att enligt lag så måste alla dömda mördare i New Mexico lämna DNA-prov i hopp om att, och som man då matchar mot nya fall i hopp om att det ska lösa andra fall.
Yeah.
Men Katies föräldrar låg på och såg till att det här utvidgades så att det inte bara var dömda mördare utan att det också var liksom folk som hade begått grova brott typ, eller våldsbrott liksom. Och det heter violent felony charge på engelska. Jag vet inte exakt vad det är.
Just det. Ja, men det är ju det som man säger att man det är ju typ en politisk diskussion i USA huruvida man ska släppa non-violent criminals för att typ så här typ folk som har är dömda för typ små liksom lättare narkotikabrott och sånt.
Men
det känns ju superrimligt att liksom så här, den typen av gärningsman, det är inte det att det måste vara, alltså det eskalerar ju oftast från typ våldtäkt eller så där.
Så att det testas då, det är anledningen till att man också matchar med hans DNA eller testar mot hans DNA. Så efter man har hittat då den här matchen så erkänner den här personen både våldtäkten och mordet på Katie. Och han som erkänner är en 27 år gammal man som heter Gabriel Avila. Och han berättar då saker om mordet som man anser då att bara mördaren skulle veta. Så att man liksom bara säger, men this is our guy. Så han berättar att han har kört på den här vägen där Katie bor. Och så har han fått syn på henne på natten. Så han kört fram till henne och frågade, vill du ha skjuts? Men hon är ju precis, det ville hon väl säkert inte ändå, men hon är ju också precis i närheten av hemma, så att hon var nej tack typ så här. Och efter att hon har sagt nej så följer han efter henne hem. Hon har ju då lämnat sin handväska, så hon har inga nycklar. Så hon har försökt typ ta sig in genom fönstret. Och när hon står och meckar med fönstret så har han gått fram till henne. Och då enligt honom själv lostit. Och då våldtagit henne där. Och när han har våldtagit henne så säger han att han tänker typ så här, vad ska jag göra nu? Typ. Så då mördar han henne. Och sen så lägger han in henne i hans typ pickup. Och kör henne då till den här platsen där han dumpar hennes kropp. Och innan han lämnar platsen så försöker han ju då tända eld på hennes kropp med hjälp av alkohol. Alltså vanlig alkohol. De lyckas också, polisen lyckas också lokalisera den här bilen som han hade, liksom som han körde under tiden han mördade Katie. Den har bytt ägare. Men den beslagstogs som bevismaterial, och inne i bilen så hittar man också en ring som tillhör Katie. Vilket är helt sjukt. För det är nog 3 år senare.
Ja, bytt ägare allting liksom.
Så jävla start. Den beslagstogs ju också som bevis, såklart. Men han erkänner och liksom, det är inga han så i maj 2007 så döms Gabriel för våldtäkten och mordet på Katie. Han döms till 69 års fängelse som han skulle börja avtjäna direkt efter att han har suttit de här 9 åren som han inte har suttit av än. Han kan först få rätt till sina villkorlig frigivning efter 30 år på sin andra dom. Så att han måste minst sitta 39 eller vad det blir. Med dem ihopslagna. Så under rättegången så han är ångerfull och liksom alltså väldigt så ledsen, så att han uttrycker typ en önskan om att få be om ursäkt till Katies familj face to face, vilket domaren bara så här, det kommer aldrig hända i my courtroom, du har förstört deras liv, och familjen är verkligen så här, bara låt honom sitta så länge som möjligt, alltså vet de är helt så här förstörda såklart. Så att han sitter i fängelse nu. Så som jag var inne på så hade ju då New Mexico den här lagen om att alla dömda mördare ska tvingas lämna DNA-prov som man testar mot olösta fall och nya fall för att knyta ihop och se om man kan eller inte men hennes föräldrar, de låg ju på då att i hennes fall att de skulle testa
bredare,
utvidga testande. Så de efter liksom det här, när de märkte att det blev framgångsrikt, så låg de på så att det blev ett lagförslag.
Nej.
Och i januari 2007 så blev det en lag i New Mexico som döptes till Katie's Law.
Mm.
Och efter det så har 24 andra delstater liksom infört den eller något liknande. Den har också kritiserats ganska mycket för att man tycker typ att det är så här
integritetskränkande.
Och så där. Men det hjälpte ju i alla fall de och säkert många andra att, för precis som du var inne på, det kanske börjar med en grej som sen eskalerar. Så att Katie's Law infördes som en följd av det här. Och det tycker jag alltid är så fint när de liksom föräldrarna...
När det blir, ja, exakt. Wow.
Så det var mordet på Katie Sepich.
Det är den där grejen, du vet, när det är så lite... Alltså det är ett sånt litet fönster som förändrar allt. Och det gör en panikslagen, tycker jag.
Det är så jävla hemskt. Och jag har framförallt sett en dokumentär om det här som heter Real Truth Crime, The College Killer, som finns på YouTube. Och sen ABQ Journal och så Murderpedia såklart. Hemskt.
Jättehemskt. Tack. Är du beredd?
Jag är alltid beredd.
Bra. För det är november 1913.
Ooh.
15-åriga Greta, kort för Margareta Elisabeth Åberg, går tillsammans med sin moster, som också är hennes adoptivmamma, till en musikaffär på Arsenalsgatan i Stockholm. Det verkar vara typ mitt, alltså mellan liksom så Grand Hotel och typ Nybroviken, va?
Eller?
Nej, jag vet inte. Kungsträdgården, Nybroviken, typ. Där någonstans i alla fall ska hon gå till en musikaffär. Och Greta har sex biologiska syskon. Men flera av dem har liksom dött i så här tidig ålder. Så typ TBC är en liksom...
Tuberkulos.
Exakt.
Det är det fulla namnet.
Precis, jag är ju slang. Jag är ju TBC med tuberkulos.
Ja.
Men det är...
En hemsk sjukdom.
Ja, verkligen. Fruktansvärt. Mm. Så att hon har sina föräldrar, de har totalt 7 barn, men flera av dem dör i ung ålder. De är fattiga, de har svårt att ta hand om sina barn, de separerar i olika perioder. Så, där. Så att på något sätt då så blir det i alla fall så att Greta växer upp med familjen Almqvist, och det är Gretas mammas syster.
Mm.
Så. Det är Gretas mammas syster Elisabeth Lisen Almqvist och hennes man Johan. Men jag tror att hon fortfarande heter Åberg i efternamn. Hon kan också heta Almqvist, det är lite otydligt. Det här paret, Almqvistarna, de har det gott ställt.
Mm-hmm.
Anställda hemma, låter bygga ett supernice sommarställe på Öland.
Var bor de någonstans?
Jag vet inte faktiskt. Mm. För det kommer utspela sig på Öland, det okay. Vi ska höra om. Så, ja. De har någon slags badanläggning vid sitt hus, vilket gör mig väldigt avsjuk.
Det är som en gammaldags pool.
Men, ja, eller om det, du vet, det är liksom lite så något badritualigt. De blir, den här mannen Johan, och han är liksom i någon slags åtminstone senare inne på liksom naturalism.
Okay.
Att man ska bada naken och liksom, så lite grann. Så att jag vet inte om det är något sånt på gång. Hur som helst. Johan är läkare, han blir professor och jobbar väldigt mycket med könssjukdomar.
Jassa. Gud, framförallt syfilis. Det verkar läskigt, tycker jag.
Jag tror att han jobbar på Sankt Göran, och att Sankt Göran var typ fattigsjukhus då. Så att man, så att han bland annat jobbade med sexarbetare typ. Så att han jobbar delvis med syfilis, men också med dermatologi. Mm-hmm. Så han kombinerar hud och kön, kan man säga.
Två favoritämnen.
Exakt. Som sagt, de har gott ställt, har det här sommarstället på Öland. Lisen då, som är Elisabeth, som jag kommer kalla henne Lisen, hon är hemma och då även mycket med Greta. Som sagt,
har de några egna barn?
Nej, de kan inte få barn.
Nej.
Så därför har då har väl de tagit in henne helt enkelt. Men hon ska ha varit adopterad av dem. Liksom. Som sagt, en dag i november 1913, musikaffär. Greta ska ha ett dragspel.
Kul,
eller hur? Hon är en liksom gladlynt så här ung tjej, som sagt hon är 15 år gammal. Hon testar ett gäng olika dragspel för att hitta det som hon tycker bäst om. Sen typ slår hon lite grann på en trumma. Alltså hon typ har det skojigt musikaffär helt enkelt.
Gud, vad roligt.
Ja, då kliver 30-åriga Ivan Volkov, en skicklig balalaika-spelare från dåtidens Ryssland, nutidens Georgien.
Alltså, vi har skojat så mycket om balalaika i hela min uppväxt. Jag vet inte ens vad det är för instrument.
Det är en sån skitstor, trekantig.
Det är en sån. Alltså, vi har skojat så mycket om en balalaika hemma.
Det är en sån liksom trekantig.
Gud, vad roligt.
Så att jag tänker mig att han ser ut ungefär så här.
Just det.
Jag tror att det kanske finns mindre modeller också. Men jag, i mitt huvud så spelar han på en sån här väldigt stor.
Gud, vad roligt.
Så att han är då, som sagt, han är ryss, men det är Georgien nu, Kaukasus typ, någonstans. Han är vid den här tiden med i en balalaika-orkester som är väldigt framgångsrik. Och han är då, de spelar just under den här tiden på Grand Hotel. Det är därför han är liksom är i Stockholm. Men de har liksom turnerat land och rike runt med balalaika-grejen typ. Han, som sagt, kommer in i den här musikaffären. Han ska köpa noter. Där får han 30 år gamla Ivan syn på 15-åriga Greta. Och blir upp över öronen förälskad. Och inleder liksom en konversation.
You're too old.
Jag vet, verkligen. Alltså verkligen, 30-15. Det spelar ingen roll hur bra man är på dragspel.
Nej.
Och så han var inte intresserad.
Han var balalaika.
Han var verkligen, jag vet. Och det var inte ens det. Han kändes inte som en person som var så här, sen drog vi igång ett roligt musikaliskt projekt tillsammans.
Nej.
Utan, nej.
Han är intresserad av någon annan aktivitet.
Exakt, precis. Och det här blir då, han inleder en konversation med Lisen och Greta som blir liksom lite så här, de blir lite skärmade av honom helt enkelt. Och det här kommer bli inledningen på vad som kallats Volkov-dramat. Mm. Och som lett till att man idag kan besöka Greta-stenen i Glömminge på Västra Öland.
Uh-huh.
Ivan Volkov, som sagt, en väldigt eftertraktad balalaika-spelare. Och han är på turné ganska mycket så här, men han återvänder till Stockholm för att besöka sin barnkärlek Greta ganska ofta liksom. Han är fortsatt så här, det går inte över hans liksom fascination med henne, utan han är liksom obsess typ. Och i början av 1914 så avbryter han till och med en turné i Norge för att han saknar henne så himla mycket. Johan Almqvist,
vad känner hon?
Om hon är initialt är hon ändå on board.
Okay.
Men återigen, hon är ju 15 år gammal. Det är så jävla vidrigt. Ja. Johan Almqvist är till en början tveksam till det här.
Helt rätt.
Men Lisen och Greta själva övertalar honom att det här är en bra idé.
Mm-hmm.
Och till slut så förlovar sig Ivan och Greta.
I do not like where this is heading.
Nej, för att den här mannen då, en fullvuxen kär som nu är förlovad med ett barn, är liksom ingen kanonperson.
Nej.
Hör och häpna. Han är extremt svartsjuk.
Okay.
Och blir allt mer kontrollerande. Du vet, han kan liksom så få för sig att hon har lett mot någon eller att hon bara har tittat på någon annan kille.
Oh.
Och då liksom tappar han det totalt typ. Och grejen är att i perioder så flyttar han in hos familjen Almqvist. Och då kan han ju bara liksom kontrollera henne mer och mer liksom. Jag tycker typ att det känns som att Lisen kanske ser honom som lite, du vet att han är, och även Greta då, som något slags lite så här exotiskt inslag. Mm. Förstår du, att han är en sån, han har ju rest väldigt mycket, han är ju musiker. Det är ju inte det sexigaste instrumentet.
Men det
kanske
ändå
var det då.
Vem vet?
Det är inte, det, jag menar, det är inte mungiga.
Jag tycker att det är spännande, just för att det är så ovanligt.
Ja, men,
fast man hade ju kanske inte tyckt att det var asballt om någon sa så här, du, jag tar med min balalaika imorgon och så.
Så det är jag som river av Wonderwall på balalaika på festen.
Eller att det var någon som serenade utanför hans balkong med en balalaika.
Skitstor. Nej, men också typ att jag tänker att så här, ja, men han var ju också, du vet, liksom så här touring musician.
Ja.
Det du vet. Så han bor under vissa perioder hos dem och beskrivs som linnig.
Ja, så beskriver man
ett as.
Ja.
Ett redigt jävla as. Och hans beteende blir liksom allt värre. För att då försöka få bukt på hans beteende så tar familjen med sig honom till sommarhuset vid Stora Rör på Öland.
Okay.
Man tänker att lite lantluft
ska
hjälpa till.
Det är sånt som man trodde också att det var bra att dricka brunnsvatten och sånt förr i tiden.
Mot sin så toxic masculinity. Mm. det hjälper inte.
Nej.
Hör och öppna.
Surprise.
Hans beteende eskalerar ännu mer. Och Greta har ju liksom varit på Öland ganska mycket under sin uppväxt här. Hon har gott om vänner där och alltså, du vet, jag tänker typ verkligen så här, hon är 15-16 år gammal och har så sommarkompisar på Öland. Vilken jävla dröm liksom. Men nu har hon ju den här aset i snubbe som är med liksom. Som han hatar ju typ att hon har kompisar i allmänhet, men typ också framförallt killkompisar. Det går alltså så långt att han kräver att Lisen ska börja utföra kontroller.
Okay.
För att säkerställa att Greta fortfarande är oskuld.
Nej.
När hon liksom kommer tillbaka från att ha hängt med sina kompisar. Lisen gör inte det, men det är liksom ändå, det är där vi är i level of enormt kvinnohat. Efter sommaren så åker man tillbaka till Stockholm och nu har ju då första världskriget brutit ut.
Ja,
det är
den typ lilla grejen.
Juli 1914 eller någonting kanske. Hittade på. Men sommaren 1914 i alla fall. Och då stänger man ju gränserna.
Mm.
Så han kan ju inte.
Han är fast.
Han är liksom fast i Sverige nu. Och som sagt, han bor hos familjen Almqvist ibland och ibland inte. Men han är i alla fall inte ute och turnerar, utan han är i Stockholm då. Och när sommaren 1915 precis ska börja och man då ska tillbaka till det här sommarhuset på Öland, så försöker Greta, Lisen och Johan att få Ivan att stanna kvar i Stockholm.
Uh-huh.
För att de är fucking less på honom.
Mm.
Men han vägrar. Han ska följa med till Öland.
Ja.
Som sagt, Greta är otroligt trött på den här jävla snubben och hans beteende. Och hon har liksom så här, som sagt, hon var ju intresserad av honom initialt typ, men hon har tappat tålamodet totalt och är nog både liksom rädd men också bara arg och trött och liksom så här uppgiven känns det som. Men du vet att man bara, är du här? Alltså så känns det.
Jag vet precis. Jag kan tänka mig precis hur hon känner.
Att man går upp på morgonen och så bara, är du här?
Ja.
Sitter vid köksbordet. Spelar balalaika.
Gud, alltså för fan vad hemskt. Alltså fy vilken skräck att inte bli av med en person på det där sättet.
Och när man är så liten. Och just den känslan av också så här, att ens föräldrar inte kan skydda en måste vara
hemskt.
Alltså, fruktansvärt verkligen. Ja. Ja, det är vidrigt verkligen. Men de åker då liksom till Öland och hon hänger runt med sina sommarkompisar typ. Badar, har kul och så här. Men grejen är att hon har också träffat en ny kille.
Okay.
En citat ung medicinare i Stockholm.
Mm-hmm.
Och hon är väl, om hon är 16 eller 17 nu då, och är då på Öland, så hon börjar skriva brev till sin nya kärlek.
Roligt.
Där hon bland annat uttrycker hur extremt trött hon är på Ivan.
Mm-hmm.
Bland annat skriver hon så här.
Men de är fortfarande förlovade, hon och Ivan.
Ja, men jag grejen är att jag vet typ inte hur liksom offentlig den här förlovningen är, men det beskrivs som att de är förlovade.
Ja.
Så att jag vet, men jag vet inte om det liksom är så här, de har ju inte, till och med de har ju varit förlovade typ ett tag nu och de verkar inte vara på väg att gifta sig. Nej. Så att jag vet inte om det är mer än så, du vet, trolovade.
Ja.
Känns som en, eller liksom, det är oklart liksom. Men hon skriver i alla fall den här underbara roasten av Ivan. Han liknar verkligen fan själv, vet du. Man kan bli riktigt rädd. Jag trodde inte en människa kunde se så ruskig ut som han. Riktigt sluskig. Fy katten. Inte badar han, det är för kallt. Han pudrar och sminkar sig och sover till klockan 12 på dagen. När han inte har puder och smink i ansiktet ser han ut som en 50-årig gubbe i ansiktet.
Gud vad roligt.
Jag vet, jag gillar. Så det skriver hon till liksom så här, ja, den här fucking jävla snubben. Problemet är att Ivan får tag på ett av de här breven. Han hittar ett brev där hon har skrivit, alltså du vet, som avslutas med typ att så här, du vet, tusen hälsningar och kyssar, alltså du vet liksom så. Och det gör ju då honom ännu mer galen.
Såklart.
Alltså han har ju varit en galen person redan tidigare och har, det har inte, egentligen inte spelat någon roll vad hon har gjort, för han har ju ändå trott att hon har varit så här. Men nu har han väl liksom bekräftat då att det liksom, att det är så här.
Så fan vad trött man blir.
Jag vet. Och nu börjar man liksom bli, folk i huset blir mer och mer rädda.
Mm.
Och grejen är att det är Greta, Lisen och sen tror jag att de har en typ en till liksom väninna där. Och sen så är det ju folk som, liksom, som jobbar för dem som är där också. Johan har åkt tillbaka till Stockholm för att jobba. När det händer en grej. För de vet inte att Ivan har tagit med sig en pistol till Öland. Och samma kväll som han har hittat det här brevet så låser han in sig på sitt sovrum med en flaska sprit och börjar supa loss. Sen skjuter han ett skott i taket på sitt sovrum. Alltså fattar du hur stark den här personen är?
De ska ångra den där dagen de gick in i den där musikbutiken för att köpa ett
fucking dragspel. Jag vet. Han rycker av telefonledningen till huset.
Läskigt.
Hotar med att tända eld på huset. Sen tvingar han Greta, Lisen och deras kompis lyssna på när han spelar balalaika maniskt i flera timmar.
Du skämtar. Jag orkar inte.
Alltså han spelar manisk balalaika.
Fy fan.
Han slutar bara för att ta sig, för att dricka mer sprit. Och sen spelar han. Jag vet inte hur det låter. När han har gjort
skräck.
Det så går han tillbaka in i sitt rum, skjuter tre skott till i taket och väggarna. And calls it a night.
Varför ringer de inte polisen?
Jag vet verkligen inte. Man kanske gör det.
Ja, jag vet.
Jag vet, han har, ja, nej, det är oklart. Greta får i alla fall efter det här en kompis att smuggla ut ett brev till, som sen, hon, kompisen sen skickar till Stockholm, till den här kärleken liksom. Och där skriver hon bland annat: häromkvällen var han alldeles vild. Han skulle tutta eld på villan och skjuta sig och mig. Han var så drucken att han knappt kunde gå. Och revolven hade han i handen och sköt i sitt rum och ute, så vi höll på att bli galna. Dagen därpå var han som ingenting hade hänt. Vilket också är så jävla obehagligt. Ja. Alltså folk som har gjort något helt stört på fyllan.
Och sen bara, god morgon.
Ja. Det tycker jag är så jävla obehagligt. Ja. Yep. För det känns som att de är så bra på att dela upp sina liv. Mm. Att de bara, nu trycker vi undan det. Men man vet aldrig när det kommer komma
Nej,
fram igen.
Nej, fan.
Johan Almqvist får höra om det här. Och känner väl ändå att jag kanske ska åka tillbaka och hålla till. Mm. Man kan också tycka så här, fan. Jag förstår att han är farlig och har liksom ett vapen. Mm. Men som sagt, ring polisen, släng ut honom. Alltså du vet liksom, jag, fan, jag, bort
verkligen,
med honom.
Han måste ju ut på något vis.
Ja, exakt. Men efter då Johan har kommit så lugnar det ner sig ett tag förstås. Eftersom han, då har det ju kommit en man till huset. Mm. Men den 7 juli 1915 så åker Johan tillbaka till Stockholm. Och lämnar återigen Lisen, Greta och de andra i huset med Ivan Volkov. Och morgonen den 9 juli är Greta och Lisen på väg till en bekant i Glömminge för att dricka kaffe. Mm. Och de går liksom på en liten väg där och där möter de Ivan. Ivan har varit och köpt cig. Och det sägs att det ska vara på morgonen, men jag vet inte, det verkar som att han är full redan då liksom.
Det känns som att han är full hela tiden.
Ja, exakt. Och det finns liksom lite olika beskrivningar av det som händer sen. Men han börjar i alla fall bråka med Lisen om Greta.
Okej.
Okay. Och du vet så här, du måste kontrollera henne bättre, bla bla bla. Det här.
Du har ingenting att säga till om,
nej,
Ivan.
Nej, nej.
Åk hem.
Åk hem. Ta... Gör, bygg
ta
om.
Din stora trekantiga gitarrväska och försvinn härifrån.
Verkligen, bygg om den till en båt. Ro iväg. Inga problem. Men han börjar i alla fall bråka med Lisen, som sagt. Och en av historierna är typ att så här, när han börjar med det så är Greta med. Och då gör hon typ en grimas och säger tvi. Du hör ju, Greta har ju verkligen fucking ledsnat. Men en annan liksom, historia från samma tillfälle är att hon har glömt något i huset, så hon springer tillbaka.
Okay.
Och är därför liksom inte, på, inte riktigt med när den här situationen börjar urarta.
Nej.
Oavsett så vet vi att Ivan tar upp sin pistol och skjuter precis framför Lisens fötter.
I marken typ?
Ja, alltså precis framför hennes fötter. Mm. Och Lisen blir jättechockad liksom, och hon faller ihop. Alltså du vet så här, vid fallet i marken.
Av chock.
Ja, exakt. Och typ så här, skriker till honom bara, skjut inte Greta. Volkov kommer senare i rätten då säga att Greta skrattade åt honom när han hade skjutit framför Lisen.
Men då så.
Ja, också det. Man bara, just det. Mm. Den grejen som är att det värsta som kan hända är att någon skrattar åt den. Men också så här, det är klart att hon inte gjorde det. Han hade precis skjutit. Alltså,
ja, ja, nej, nej.
Det är ju bara i hans liksom, huvud. Jag tror att det är bara en efterkonstruktion av, som användes för, av försvaret för att förklara det som hände sen. Mm. För att det som händer är att han rusar fram mot Greta och skjuter henne 4 gånger. 2 gånger i ansiktet, 1 gång i bröstet och sen har han 1 skott som liksom touchar högra höften typ. Han skjuter henne alltså på 1 meters avstånd.
Jävlar.
Och hon dör direkt liksom.
Usch, hemskt.
Och Lisen springer tillbaka till huset för att hämta hjälp. Och då ska Ivan ha kastat sig över Greta och kysst hennes blodiga ansikte.
Snälla.
Som han älskar så himla mycket. Innan han också tar sig tillbaka till huset. Och där säger han att han, eller dit, han säger att han går dit för att hämta kulor för att skjuta sig själv. Men han hämtar också en flaska sprit och han skjuter inte sig själv.
Nej.
Utan han flyr. Han stjäl en roddbåt. Ror över till fastlandet.
Jävlar.
Där går han i land på Revsudden. Den ligger liksom en bit ut i sundet typ, men är liksom, hänger ihop med fastlandet typ. Och sen så går han hem till en familj och är så här, hallå, jag skulle behöva någonstans att sova.
Mm.
Där får han liksom en sovplats och typ rena kläder. Men innan de vaknar så liksom flyr han in i Smålands skogar.
Läskigt.
Polisen tror ju att han fortfarande är på Öland.
Mm.
För att så här, de räknar bara med det liksom.
Fanns den där bron inte då?
Nej, det gjorde den nog inte. Ska vi kolla den Ölandsbron? Men också han tar inte den oavsett.
Nej.
Utan han är mer inne på...
Nej, men tänk, eftersom de är så säkra på att han är kvar på Öland.
Ja, ah, vänta, vi ska se då. Den öppnade 72-arna.
Men jag vet
Nej,
inte.
Nej, jag vet inte heller.
Typ var det bara båttrafik till Öland innan den där bron?
Jag antar det. Mm. Men han har ju sin egna färja.
Ja.
Som bara är roddbåt. Så att de är säkra på att de fortfarande är på Öland. I 5 dagar drar han runt och typ alltså på fastlandet i skogarna och liksom lever på typ bär och grejer han hittar i okay. skogarna. Men också typ att han kanske skär lite mjölk från en gård.
Just
typ.
Det. Känns men, något enklare att klara sig på det sättet förr än nu?
Folk hade sämre koll på sina mjölkkor.
Typ.
Mm. Nej men verkligen, det känns som att det var och att det var mindre, fler mindre industrier om du förstår vad jag menar. I det att det kanske inte var industrier helt enkelt. Men den 15 juli, så 6 dagar senare, så ror han alltså tillbaka igen.
Jasså, han kan inte hålla sig borta.
Nej, han kan verkligen inte det. Och grejen är att då har polisen insett att han har tagit sig till fastlandet.
Alltså,
så det är som jävla så katt och råtta lek liksom. Så de letar där. Och det han gör då är att han tar sig tillbaka till familjen Almqvists hus.
Gud vad han är läskig.
Ja, jag vet. Och den är ingen, det är ingen som bevakar den länge, för att nu, längre. För att nu vet ju alla att han är på fastlandet liksom. Och det här låter extremt märkligt, men enligt historien så är Gretas kropp kvar där.
Jaså.
Det låter ju helt stört.
Ja.
Liksom.
Ja.
Historien är att den liksom ligger i ett förråd och att han tar sig till det förrådet och där tillbringar han liksom flera timmar med hennes kropp.
Okay.
Det kan ju vara off med antalet dagar och sånt. Att han kanske, du vet, liksom bara, man vet. Men det är det som sägs. Att han liksom,
jag tror det.
Att han, för det som man vet i alla fall är att han skriver ett brev som man hittar vid Gretas kropp.
Okay.
För att liksom inte ens när hon är död får hon slippa det här jävla aset. Brevet då, vill du höra?
Ja, eller vill man det?
Greta. Varför lärde jag känna dig? Jag kände att hela komedin skulle sluta med ett drama. Man bara, det var du
verkligen.
Som gjort.
Lägg inte det här på henne.
Nej, exakt. Och vet du vad, lägg det inte heller på någon slags, det var förutbestämt. Man bara, det var du som sköt henne 4 gånger. Det fortsätter. 2 år har jag älskat dig förskräckligt och lidit. 6 dagar sedan, det står 6 dagar. Sex dagar sedan är det sedan jag är i skogen utan dig. Men jag kommer tillbaka och dör på samma plats. Dyra Greta, förlåt.
Ivar. Fan vad jag hatar honom.
Tror du att han dör på samma plats?
Nej.
Nej, det är klart han inte gör. Han bryts in i ett stall där han tillbringar ett par dagar. Mm-hmm. Innan polisen då man hittar det här brevet och inser att han är tillbaka. Så då börjar man liksom leta runt. Då är man tillbaka på Öland igen. Vad gör han då?
Han drar.
Han ror till fastlandet. Han har sådana jävla armar.
Hur långt det är emellan?
Jag vet ju verkligen inte. För jag vet inte hur man googlar det riktigt. Nej.
Man kan googla hur lång Ölandsbron är.
Ja, men då, den går ju... Alltså, för till exempel från där var sommarstället var till den här...
halvön.
Ja, exakt. Det känns som att det är nog ganska mycket kortare. Det är nog halva i alla fall. Liksom. Men nu så kommer han istället till Ängö i Kalmar. Så det är liksom längre söderut. Typ.
Jag tänker att det inte är så jättelångt emellan.
Nej, jag vet verkligen inte.
Eftersom det går en bro.
Ja, nej, precis. Och den är...
Och på kartan ser det ut som att
den är 6 kilometer. Jag läste. Den är 42 meter. Det var höjden. Okej. Okay. Han är nu då tillbaka där. Han går lite drygt en timme till en plats som heter Björkenäs. Liksom lite längre norr upp. Där knackar han på i en stuga. Ber om att få mat och sovplats. Men vid det här laget så vet ju alla om att det är liksom en tokig mördarryss.
Jag måste bara säga en sak. Att Agneta, min pappas fru... Hennes familj har ett landställe som ligger i Björkenäs i nära Kalmar.
Det kanske är där.
Ja.
Ja, det är ju där. Då knackar de på hos... Nej, hon är inte så gammal.
Nej, hon
knackar på hemma hos Agneta 1915. Jag minns det som det vore igår.
Men ändå.
Ja, ändå. Ja, men då är det är där han är.
Ja.
Där så är de så här... Nu är ju alla medvetna om att det drar runt en ryss. Som har mördat ett barn i nästa liksom, i bygden.
Läskigt.
Så att, delvis att han ser, alltså man ser ju på honom att han har levt i en skog i en vecka.
Och utan sitt puder så ser han ut som en 50-årig man.
Exakt. Men han har ju också rysk dialekt som kanske inte alla har vid det laget.
Det tror jag inte.
Man vet inte. Så att det som händer är att han blir avvisad, att de bara nej tyvärr, och sen så tar de kontakt med polisen och säger så här: nu har han precis varit här. Sex länsmän, citat, ett stort antal poliser, 200 militärer och ett helt gäng frivilliga letar efter Ivan. Till slut hittar man honom. För att han är så himla trött att han har somnat i ett dike.
Nej.
Kanske full eller?
Jag skulle säga det, han är packad.
Han är verkligen rakt ut packad. När han hör polisen närma sig och förstår att han är upptäckt, så försöker han skjuta sig själv.
Såklart.
Han sätter pistolen mot hakan kanske, i munnen. Men pistolen klickar. Och nu är Ivan Volkov äntligen gripen.
Yes.
Den rättegången mot honom blir förstås liksom extremt uppmärksammad och omskriven. Och det finns, verkar finnas lite bilder. Bland annat en som visar att Ivan var fastkedjad i en sten under förhandlingarna. Nej. Vilket jag verkligen uppskattade.
Gud vad flummigt.
Så grovt.
Verkligen. Och vilken stor sten sen.
Ja, nej, men den var rejäl alltså. Grejen är att diskussionen kommer liksom handla om huruvida han planerat mordet eller inte. Och jag får också känslan av att det handlade ganska mycket om huruvida Gretas beteende liksom hade drivit den här stackars mannen.
Såklart.
Till att mörda henne. Du vet, det är mycket så slav under lid. Alltså du vet, det är liksom, men det beskrivs jättemycket som svartsjukedrama, alltså crime of passion grejen typ liksom. Så att det som hände då är att i oktober 1915 så döms han för dråp.
Nej.
Till 10 års fängelse.
Vad fan?
Det här är liksom en person som har skjutit ett barn, en 15-16-årig flicka, 4 gånger. Han döms till 10 år för dråp.
Det är så sjukt.
Det är så jävla
övergrävande.
Så han sitter 9 år i Härlanda fängelse i Göteborg. Där har jag DJat. Det är numera en så under 18 konsertlokal.
Nej, det var roligt.
Men efter 9 år så händer en grej som jag inte riktigt förstår varför det händer. Men jag tror att det verkar ha någonting med hans försvarsadvokat att göra. Det som händer är att han utvisas till Norge.
Tar ni honom?
Men, och det finns någon sån överenskommelse som är så här att han, norska staten aldrig kommer låta honom, han får aldrig kosta dem pengar. Typ kanske att de var så bara, du måste ge upp din balalaika vid gränsen. Jag vet inte. Men han åker i alla fall till Norge. Och ingen vet vad som hände med Ivan efter den 19 maj 1924.
Vad sjukt.
Kanske åkte han hem till sin mamma i Georgien igen. De hade försökt få honom dit innan. Men han, efter att han åkte till Norge så vet man vet inte.
Gud vad flummigt.
Och jag har då läst en artikel i tidningen Östra Småland skriven av Bonnie Kilefors med rubriken Våldsamt Ölandsdrama. Jag har läst Flashback-tråden Balalaika spelar Ivan Volkov och mordet på Greta Ytterör Öland 1915. Där användaren Skaraborg 2 som ofta skriver om gamla svenska fall. Nej. Det här är alltså en person då som har läst brottets krönika från 1954. Aha. Och sen liksom sammanfattat skrivet. Och så det är liksom inte, det är inte rakt av citerat, utan det här är Skaraborg 2.
Vad ambitiöst.
Ja, och det är förvånansvärt trevlig stämning i den. Tråden att folk är typ så, tack snälla Skaraborg 2, ännu ett intressant fall. Och tack så mycket, jag är glad att du uppskattar det.
Liksom. Det var roligt.
Det är mer så. Jag har också läst bloggen Kalle Batur, där man skrivit om fallet under rubriken En öländsk tragedi. Och på samma blogg så har jag också då läst om den så kallade Greta-stenen. Uh-huh. Som någon, man vet inte vem, men någon i Glömminge satte upp till minne av Greta på platsen där hon dog.
Fint.
Och 2015, alltså 100 år efter det här mordet, så bjöd Glömminge hembygdsförening in till en dag där man liksom berättade om mordet och hedrade Greta. Mellan 300 och 400 personer dök upp.
Oj.
Och där är Greta och hennes öde långt ifrån bortglömt.
Ja.
Så det var mordet på Greta. Eller Volkov-dramat.
Vad hemskt att han kom in i deras liv.
Det är så och det är också bara en sån grej. Tillfälligheten. Råkade vara på samma ställe.
Usch. Tack för det.
Ja, men tack ska du ha. Kan inte prata. Perfekt. Jag kände att det var...
Det var otroligt hemskt.
Jag hittade det här när jag... När vi skulle prata om Kalmar. Nej, när vi skulle vara i Kalmar. Och jag inte hittade några fall från Kalmar. Men just däremot det. Hittade jag från Öland ganska många. Det här var ett av dem.
Det var väldigt bra.
Tack snälla. Jag har en grej som jag vill att vi, som vi ska be våra lyssnare om.
Okej.
Vi ska be dem om att gå in och skriva en snäll recension. Eller ge många stjärnor till oss på iTunes.
Ja.
För det har vi blivit tillsagda att det spelar roll. Av de som hjälper oss med den här podden. Vi vet inte riktigt varför.
Gör det bara.
När vi gör det så blir vi jätteglada.
Verkligen.
Och ni kan gå med i vår Facebookgrupp Mord mot mord podcast. Önska följa mig på Instagram. Att Sandell Anna, att Karin Nondre.
Vi hörs.
Vi hörs. Hej från oss fyra.
Hej då.